människor.
Modiga människor.
Modiga människor. Hej, hej och varmt, varmt välkomna till ännu ett avsnitt utav Modiga människor. Avsnitt 192 och mitt namn är Soja Zachariasdotter. Ja, och med mig idag så har jag Cecilia Douglas. Och man kan väl lugnt påstå att hon är en pionjär inom hälsa. Och det ska bli så intressant att få göra det här avsnittet med dig, Cecilia. Så att varmt, varmt välkommen.
Hej Svea, tack så hemskt mycket och vilken ära att få bli intervjuad av dig. Jag känner mig hedrad att få vara med.
Ja, härligt. Och du är så spännande. Du har gjort så mycket grejer. Du utbildade dig till massageterapeut på 80-talet och har drivit eget sedan dess. Ja, och nu vill jag bara berätta, liksom, vem är du? Vad har du gjort mer än det? Men du har gjort så mycket.
Ja, nu när jag tittar tillbaka så har jag gjort en hel del. Och jag halkade in på att bli massör i början på 80-talet. Min dröm tidigare var alltid att jag skulle jobba med hästar. Att jag ville bli veterinär. Men betygen var ju inte riktigt där. Och att jobba med hästar heltid insåg jag också. Nej, jag vill göra något annat. Jag började resa mycket och var på Jamaica. Jag hade inga pengar, en biljett hem, men det var några veckor så jag började lite pengar. Så jag började massera på stränderna för att få ihop lite matpengar. Satte upp en skylt, svensk massage. Och så gjorde jag massage på stränderna. Sen kom jag hem, det här var i 82, och så såg jag en liten annons i Svenska Dagbladet, eller om det var DN, som det var på den tiden, utbildade till massör. Jag tänkte, wow, kan man lära sig massage på riktigt? Så där halkade jag in på att bli massör. Så det var inte alls tanken att jag skulle jobba med det här heltid. Jag ville bara ha ett yrke att kunna jobba med, för händerna har jag alltid med mig. Sen hade jag turen att bli uppklockad av en duktig naprapat. Jag började på hans klinik så småningom. Och sen fick jag börja jobba på Axelssons. Där jag också var utbildad och blev massagelärare. Och där fanns det ju massa mer spännande kurser. Det fanns ju hur mycket som helst att lära sig. Så att jag blev först massör, sen massageterapeut. Sen såg jag en kurs i början på 90-talet, bindvävsmassage. Så då började jag lära mig, eller jag lärde mig bindvävsmassage. Och det var en tysk teknik då, bindegewebenmassage. Och så där började mitt stora intresse för kroppens bindvävssystem och fasciasystem. Sen hade jag turen att träffa på en annan naprapat, Richard Törn, som hade skapat en svensk variant av rolfing. Rolfing är en fasciabehandling, myofasciell behandlingsteknik skapad av Ida Rolf på 40-50-talet någonstans. Och Richard Törn, den här naprapaten, gjorde en egen teknik, eller tog fram för Axelssons en myofasciell behandlingsteknik. Så jag jobbade med Richard i många år, sen gick han tragiskt bort och jag fortsatte med att undervisa hans teknik på Axelssons. Så där har jag jobbat med fascia med mina händer sedan 90-talet och känt att, för när vi jobbar med fascia så jobbar vi väldigt inkännande, mjukt. Vi vill att kropparna ska släppa in oss. Tidigare när jag jobbade mer som massageterapeut var det mer det skulle kännas och det var trycka triggerpunkter och lite att ont ska med ont förgås. Men sen när jag träffade på Rickard och lärde mig den här myofasciella tekniken och bindvävsmassage som verkar jobba inkännande i kroppen. Så har jag fortsatt att jobba manuellt i alla år. Sen i mitten på 2000-talet, 2004, så började jag med pilates. För att jag blev också indragen i pilates. Ibland bara livet öppnar vägar åt en så slinker man in. Så då utbildade jag mig till pilatesinstruktör. Och så började jag träna pilates och jag började även ha pilatesklasser. Och också hjälpa mina kunder, mina klienter att börja. Det är jättebra, fantastiskt bra med manuella behandlingar. Det är ett otroligt bra sätt att hjälpa kroppen att släppa spänningar. Och sen kommer det där steget att ta över till träning och börja hitta och börja ta eget ansvar för kroppen med hjälp av träning. Så där började med pilates för mina kunder. Sen 2000, jag kan backa lite, sen 99 så kom en av mina biblar, ska vi inte säga, men en bok som har betytt väldigt mycket för mig som heter Anatomy Trains. Och det är en man som heter Tom Myers. Han var lärare åt Ida Rolfing. Han undervisade i anatomi. Och Ida Rolf har alltid pratat om kroppen som en helhet. Liksom händer någonting lokalt någonstans. Om jag gör illa handen så blir det ju även, händer ju någonting i hela min kroppen. Alltså det blir en global händelse i kroppen. Även om det händer lokalt. Så när vi jobbar myofasciellt med Rolfing eller structural integration som Toms system sen kommer heta. När han undervisade anatomi för Ida Rolf så började han se de här kopplingarna av muskler och fascia, hur det bildar som linjer genom kroppen. Han kallar det för myofasciella meridianer. Men det är för att han är seglare, så han såg de här longitudinala och vad heter den andra? Ja, meridianerna som går runt om. Ja. Så han skrev en bok om det här och har definierat 12 stycken myofasciella meridianer som binder ihop kraftöverförande linjer i kroppen. Och hans sätt att se ett fantastiskt, ger oss manuella terapeuter och även de som jobbar med rörelser på något sätt ett sätt att läsa kroppen. Det blir som en karta. Och så hans bok kom ut 99. Jag läste den och hade tyvärr inte möjlighet att gå några av hans kurser. För att jag, ibland livets pussel är vad det är när man är ensamstående mamma och dessutom hade en sjuk mamma i många år som jag också tog hand om. Men sen 2016 så min son var stor och min mamma hade gått vidare. Så såg jag en kurs i Amerika, Anatomy Trains in Motion. Och då tänkte jag bara, det här måste jag ju åka på. Och då var det ju fascia rörelser. Och pilates, yoga, ett fantastiskt sätt att jobba med vårt fascia system, hålla det levande. Jag tänkte, wow, här är en kurs som är direkt inriktad på de här fascia linjerna som Tom har definierat. Så då åkte jag till USA för att gå den här kursen Anatomy Trains in Motion. Och jag hade inte en aning om att det skulle vara ett helt träningskoncept bakom det som heter Sling's Myofascial Training. Och så att idag jobbar jag med Sling's Myofascial Training och det är skapat av en kvinna som heter Karin Guttner. Hon är schweiziska och hon har gjort ett rörelsekoncept som är en mix av pilates och yoga. Det går inte att uppfinna rörelser igen, men hon har gjort det på ett väldigt, väldigt bra sätt som har passat min kropp fantastiskt. Och jag gillar också att undervisa i den här tekniken. Och jag är också, tillhör också Karin Guttners lärarteam nu. Hennes företag heter Art of Motion. Och så att jag utbildar andra rörelseterapeuter och manuella terapeuter i den här tekniken. Så som det är ibland i livet, man börjar någonting för att det känns rätt i hjärtat, man följer sin intuition. Och sen plötsligt bara öppnar sig en hel väg av nya möjligheter och nya vägval. Men jag är väldigt glad att jag har tagit den här resan, för vad som också ledde mig in i massagen som jag inte förstod varför jag intuitivt drogs till det. Det är, jag har haft väldigt, väldigt mycket fysiska smärtor i min kropp sedan barn. Och också varit ganska traumatiserad som barn. Och det gör ju också att man låser upp kroppen, man får mönster. Och genom att förstå min kropp, genom att lära mig om kroppen och behandla andra, så har jag även hjälpt mig själv. Och idag så mår min kropp väldigt, väldigt bra. Jag har inte ont så länge jag gör mina träningar och gör det som är bra för min kropp. Allt från att äta bra, gå ut i skogen, enormt viktigt för mig. Se på havet. Så en blandning av mindfulness, träning, äta bra och sova bra.
Det är fantastiskt. Och vi, ja, du lever ju faktiskt som du lär. Och det är det jag tycker är så extra fint att få göra det här med dig. För att jag, ja, nej, jag tycker det är så många intressanta saker som vi ska ta upp. Men du nämnde Rolfing och Ida Rolfing. Du pratade om Tom Meyer. Men sen så tänker jag att om vi pratar om det här med känslor. Ja. Hur, för allting hänger ju ihop. Kan inte komma undan det.
Nej. Ursäkta en sekund. Jag glömde sätta i strömsladden till datorn. Jag fick en liten notis där. En sekund.
Det är ju härligt.
Eller hur? Denna teknik. Så, nu ska vi klara oss.
Ja, vad bra.
Ja.
Ja.
Ja, vad sa du, Sofia?
Känslor.
Mm.
För det är ju faktiskt så att allt som är vi hänger ihop. Och det kommer jag ihåg själv när jag kom i kontakt med psykosyntesen för många år sedan. Att jag liksom förstod att det är holistiskt. Ja, du kanske har ont i knät, men det kanske inte ens handlar om knät, utan det faktiskt kanske handlar om en känsla. Alltså det kanske är något emotionellt som har utlöst det onda, det vill säga det fysiska. Och när jag förstod det så var det som att jag förstod allt. Ja. Mm. Fast man gör ju ändå inte det, för det tar ju hela livet att förstå. Men, och du är ju bra på att binda ihop det här.
Ja. Jag har ju förstått mer, och precis som du säger, känslor, starka känslor, känslor är ju en normal reaktion på någonting som händer. Om jag känner mig hotad, känner mig jagad, då är det ju normalt att vi aktiverar vårt sympatiska nervsystem. Vi spänner upp oss, vi gör oss redo för den här fight and flight, kampen att springa och så. Det är en normal reaktion i kroppen. Men om den sitter i för länge, om vi sen inte kommer in i ett lugn och ro i det så kallade parasympatiska nervsystemet, så vi får den här balansen igen. För nervsystemet, kan man säga, att centrala nervsystemet är som två grenar. Vi har parasympatikus som är lugn och ro, och vi har sympatikus, stress, gör oss redo, fight and flight. Och de här är jätteviktiga, det är som en vågskål som går fram och tillbaka. Men när det blir för mycket av sympatikus påslag, vi lever i stress. Och det kan ju vara allt ifrån att jag har ett jobb jag inte gillar, att jag har en chef eller jobbiga kollegor. Mina barn är jättejobbiga. Livets pussel, den stressen som vi alla känner igen. Men det kan ju också vara en inre stress som kan sitta hela vägen sedan barnsben. Att vi inte har blivit sedda, att vi inte har blivit lyssnade på, att vi har behövt anpassa oss, strypa oss på olika sätt. Sen till det så kan det komma andra jobbiga känslor. Man kanske har blivit mobbad, känt sig utanför. Och när vi har de här starka, jobbiga känslorna och vi inte riktigt kan sätta ord på dem eller ventilera dem och få ut dem ur kroppen, så kan de göra att vi låser oss, att vi drar ihop oss. Där det blir för mycket sympatikus påslag. Och det kan bädda in oss, och till slut så vet vi varken ut eller in. Varför mår jag så dåligt? Och det här kan ofta visa sig, precis som du sa Sofia, i kroppen, i smärtor. Mitt fall till exempel, jag hade jättemycket hälsinflammationer som barn. Jag var jätteduktig på att springa. Jag sprang snabbast av alla i skolan. Men jag sprang ifrån mig själv också, för jag mådde inte bra. Så att man kan ju se det på två sätt. Men sen när vi lär oss att börja tolka våra känner, att börja nysta upp de här starka sympatiska känslorna, den här oron, stressen, och att lära sig att komma in mer i parasympatikus, så vi får mer lugn och ro i systemet och där mycket av spänningar kan släppa. Och det är inte lätt, men det är fantastiskt det som vi ser mycket händer här i Sverige nu. Nu bor vi i Sverige så vi pratar om Sverige, men jag tror att det är mycket globalt också. Men vi har saknat i mycket Sverige, det är att meditera. Mindfulness har blivit ett ord, ett koncept som alla har hört, tror jag. Men hur viktigt det är att vi får lugnet och roet, och allt ifrån meditation där vi bara sitter och andas och tar en liten stund för oss själva, hitta ett lugn och ro. Att gå ut i skogen är ett fantastiskt sätt att komma nära skogens energier, vilket ger ett lugn. Ja. Och även rörelser, lugna rörelser. Och det där är yoga och pilates, och även den tekniken jag jobbar med, slings myofascial training, där vi jobbar mycket med att öppna upp kroppen. Där vi liksom bara öppnar upp, liksom gör långa sköna sträckningar. För att om jag exempel sitter hela dagen och är ihopdragen vid min dator. Alla känner igen det här, vi hamnar i det här ihopdragna stressen. Och om jag sedan är kvar i det mönstret, kommer hem och sen har jag stress där hemma. Plus att jag har ett otroligt aktivt liv som kanske är jättekul, men jag hinner aldrig riktigt ta de där sköna djupa andetagen och riktigt sträcka på mig så att jag sträcker ut mig och får den här spänningen som har dragit ihop sig. Så därför både mindfulnessen, att vi andas, mediterar, men också yoga, pilates, som fantastisk värdefullt för våra kroppar, för att öppna upp dem, för att vi inte ska känna oss komprimerade. För den här kompressionen, oavsett om det kommer av bara säga, det är inte så bara, men det är sittandet som väldigt många gör idag, plus sen stressen som drar ihop oss, gör att det blir stagnationer, både vävnadsmässigt, det blir spänningar, men också lite stagnationer i vårt känslomässiga. Så att genom att börja öppna upp kropparna mjukt med någon av de här teknikerna jag pratat om, ger en möjlighet för känslor att mer börja strömma runt i kroppen. För att vi alla har vi suttit när det är stress och vi är uppe i våra huvuden. Vi glömmer våran kropp, för vi måste ju, vi hamnar den här lilla loopen upp i huvudet, hur ska jag lösa det här, hur ska jag må bättre? Och det är inte alla gånger det går att tänka sig ur det, psykoterapi är ett fantastiskt bra verktyg. Men psykoterapi ihop med rörelser, mjuka rörelser, det kan vara dans, också ett fantastiskt sätt att komma i kontakt med känslor. Och mjuka, sköna rörelser där vi inte stressar kroppen.
Ja, men jag fick upp en bild liksom i Kina när äldre människor träffas i parker och faktiskt gör den här typen av rörelser. Jag menar, det i Sverige, alltså, det, du behöver ju inte ens vara gammal idag liksom, för att säcka ihop och gå med rullator. Alltså, vi har en helt annan typ, en helt annan kroppstyp på våra äldre.
Mm.
Ja, det är som att vi bara liksom, verkligen faller faktiskt ihop.
Mm. Mm. Det här moderna samhället som är fantastiskt på många sätt, men det är inte så jättebra för våra kroppar. Att vi, jag menar snart, vi trycker på knappar som gör allting för oss. Istället för att använda våra kroppar. Våra kroppar, på mitt sätt att se kroppen, är till för att användas. Då mår vi bra. Och att använda kroppen på många olika rörelsesätt. Som till exempel att sträcka upp sig är jättejättebra. Att vrida sig är jättejättebra. Så att vi har den här multidimensionella rörelserna. Mm. Jag har en liten modell där. Ser ni den? Ser du den, Sofia?
Yes, jag ser den jättebra.
Ja.
Jag ville verkligen att du skulle berätta om den.
Ja. Ja. Det här är... Det här kallas för en tensegrity model, en modell.
Uh-huh.
Och den här är ett sätt att se kroppen. Och den kommer från arkitekturen. Och sen har den kommit in i sätt att se på kroppen. Och när vi ser på kroppen här, så tänker vi att de här pinnarna är lite som skelettet som trycker ut. Och de här gummisnoddarna är muskler och framförallt vår fascia vävnad, vårt bindväv, som håller ihop oss som elastiska band. Och i allra bästa fall så är det en jämn spänning här överallt. De här gummisnoddarna är jämnt spända, skelettdelarna trycker ut och de här gummisnoddarna, elastiska banden, är dynamiskt stabiliserande i hela systemet. Men säg nu att jag gör en illa en fot. Men helt vanlig vrickning av en fot. Jag kommer få ont. Jag kommer dras ihop. Det kommer bli en spänning. Kan ni se när jag drar i det bandet att hela modellen blir affekterad? Ser du det, Sofia? Syns det?
Mm.
Och sen om jag släpper, hur hela modellen expanderar igen. Och det här kan ju också vara det att jag går... Sitter framför datorn ihop sjunken, hela strukturen kommer att affekteras. Men det kanske inte här där spänningen sitter som gör, oj, som där det blir ont. Jag kanske får ont någon annanstans. För att här blir ett drag. Här blir en spänning som drar ihop, men så blir det ett drag här nere. Det är kanske de här strukturerna som kommer att börja skrika, aj, 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 sluta dra i mig. Och så tror man att här är problemet, men det är kanske här där uppe där spänningen har dragit ihop. Så att verkligen att se kroppen som en helhet som är dynamiskt stabiliserad runt hela. Och våra kroppar ska kunna deformeras för att sen kunna ha... jag tycker det är så fantastiskt, det ordet kommer börja komma in i svenskan också. Resilience. Resilience. Att vi kan bli komprimerade, ihoptryckta, men vi har också en återhämtningsförmåga att expandera och komma tillbaka. Och det är allt ifrån skador, sjukdomar, men också efter kraftig sorg, känslomässiga trauman, att vi har förmågan att komma tillbaka. Kroppen har ett otroligt självläkningssystem att komma tillbaka när vi ger den verktyg. Så.
Mm. Ja, tack för det. Det är så många saker. Du pratar om, ja, förresten. Om du beskriver liksom fascia, vi säger fascia för nybörjare. Och du bara, så att vi verkligen, verkligen förstår. Så här, A, B, C, fascia.
Ja. Den är otroligt mångfacetterad. Men jag ska ta det väldigt enkelt. Det är, fascia är, man kan säga att det är ett tredimensionellt, som ett tredimensionellt nät som väver ihop alla våra över 70 biljoner celler i kroppen. Fascia är ett viskost, fiberrikt, kollagenrikt nätverk som håller ihop oss. Och också vätska, alltså viskos, det är vätskefyllt, det är vätskerikt. Och fascian omsluter allting i kroppen. Den omsluter våra skelettben, våra muskler, våra nerver, våra organ, våran ryggmärg, alla våra celler. Och så att den både omsluter och separerar allting i kroppen. Och den här viskoelastiska nätverket där alla våra celler simmar omkring i har också flera olika specialiseringar. Väldigt enkelt kan man säga att fascia är uppbyggt av tre delar. Fibrer, vatten och de cellerna som tillverkar fascian och också håller fascian, alltså stärker fascian, som bildar fascian och upprätthåller fascians struktur. Och sen hur de här tre komponenterna är blandade, så ger den allt från fantastiskt starka kollagenrika senor, ligament, olika, vi har starka så benhinnorna till exempel. Alla har talat om benhinneinflammation. Vi har fyra kraftiga benhinnefack i våran vad. Under foten har vi våran plantarfascia som ett otroligt starkt band av fascia bindväv. På ryggen har vi våran thoracolumbalfascia, ett fantastiskt starkt band av kollagenrik vävnad. Så att är det mycket fibrer så blir den starkare. Och sen så ju mer vätska den blir, desto mer mjuk, då har vi en så kallad loose fascia, lös fascia. Och den lösa, mer vätskerika fascian kan enkelt säga att det bildar som en gel i kroppen. Där alla våra celler simmar omkring i, vår så kallade grundsubstans. Och det är som en genomskinlig viskos gelé som cellerna simmar omkring i. Och i den här gelén, så förutom att cellerna simmar omkring i det och gör cellernas livsmiljö, så gör det sig den här gelén också till att våra vävnader, muskler, organ kan glida sinsemellan. Så att det blir som glidande, det kan glida. Möjliggör glidning av muskler och organ sinsemellan. Och i den här gällen, vår grundsubstans, så har vi också massa känselreceptorer. Så kallade mekanoreceptorer och fria nerveändar som hela tiden känner av vad som händer i vårat fascia nät. Och som jag till exempel sätter fingret på någonting varmt, så är de här receptorerna som känner att det är varmt. Och snabbt som attan så går den impulsen, mekanoreceptoren, snabbt som attan upp till hjärnan. Ta bort handen, det är varmt, och så får jag den fysiska reaktionen. Så att i den här grundsubstansen så har vi också en helt kommunikations... Där sker mycket av kroppens kommunikation med de här mekanoreceptorerna. Så att man kan lite, för att göra ännu en enklare bild, om det här blev för mycket av, så kan man se fascian lite som en apelsin. En väldigt enkel förklaring, men tänk att du har en apelsin och du tar bort skalet, det orangea, det är våran hud. Under skalet så har du den här vita, fiberrika underskalet i apelsinen. Och det kan man säga är vår ytligaste fascia. Sen tar du bort den så har du massa klyftor. Och varje klyfta har ju också en hinna runt sig. Tar man bort den hinnan så hittar vi ju massa små droppar med ett litet skinn runt varje. Och tar man bort det skinnet, där har vi juicen. Så det är en enkel förklaring, och det är lite så hur vi kan se kroppens fasciasystem också. Så kroppens fasciasystem ger oss vår form. Man kan säga att det är inte tyget, utan det är, liksom, det är väven som gör tyget. Som bildar formen i våra kroppar. Och det är, förutom att det är vårt sensomotoriska system, där vi mycket av vad vi känner sker i fascian. Sen också bildar fascian då muskler och senor, och runt musklerna har vi också fascia. Runt musklerna har vi 3 olika lager fascia. Och muskler och senor bildar de här långa kraftöverförande linjerna jag pratade om. Så att det är också ett kraftöverförande system i rörelse. Tänk till exempel när du går. Hur känner du när du går, om du går på ett museum? Eller om du shoppar? Hur känns det i kroppen? Kontra att du har gått i skogen i din egen takt i några timmar.
Ja, men det är ju helt olika känslor. Alla. Jag menar, den ena shoppingcenter så är det ju mycket ljud. Det är mycket doft. Alltså det är mycket intryck.
Mm.
Och det är ju också beroende på vad man är där. Om du vet, man är där för att leta efter en klänning. Eller, det kan ju vara så mycket så att jag tycker att det blir överväldigande på ett negativt sätt. Att vara på ett museum kan ju vara fantastiskt, för det kan ju vara så sinnligt och sinnrikt om det är någonting jag är jättenyfiken på. Men skogen slår ju allt. Alltså där är ju, det är ju det där lugnet liksom, fågelkvitter och jag försöker ju promenera ganska mycket. Och den här känslan av att bli jordad.
Mm.
Ja, man bara landar. Ja.
Mm. Ja. Härligt, nu tog du in alla sinnesintryck också av de olika, att gå på museum, shoppa eller gå i skogen.
Mm.
Och det har ju också en enorm betydelse. Sen om vi tänker, för att vi drar ju tillbaka till fascian igen när vi rörelsemässigt. För när vi går i affären eller när vi går på museum, som också kan vara överväldigande, men det kan också vara fantastiskt. Men det är hela tiden start, stopp, start, stopp. Och just det här start, stoppet, då är det mer musklerna som startar vår kropp. Att vi får igång våra kroppar till rörelse. Sen när vi går, om vi kan gå i vår egen takt, i vår egen rytm. Så då är det inte så muskulärt längre. Då går vi mer i det här elastiska fascianätverket. Och tar inte så mycket energi. Utan det blir en mjuk elastisk förlängning för att sen det blir en rekyl. Fascian spänns upp och sen släpper det. Så fascian har också en förmåga att kunna kortvarigt lagra energi för att sen frisläppa energin. Som elastiska gummisnoddar. Så det är därför vi blir mycket tröttare i kroppen när vi går på museum eller shoppar. Start, stopp, start, stopp. Men när vi får gå i vår egen takt, i vår egen rytm, då är det som att vi bara går i vår egen elastiska vävnad genom hela kroppen. Däremot om man går med någon kompis som går jättesnabbt eller jättelångsamt, så blir det ganska jobbigt. Och vi anpassar oss. Men just när vi får gå i vår egen rytm också, det är också någonting vi ser som en fasciarörelsekvalitet, att vi får röra oss i vår egen rytm. Och då blir det mer sinnligt, harmoniskt, och vi får det där du var inne på också, att vi upptäcker, vi känner mera.
Ja, och nu, och jag kände verkligen fysiskt när du beskrev, och så tänkte jag på den här känslan när man faktiskt kommer hem och har varit och handlat eller gjort en massa ärenden. Hur trött jag faktiskt kan vara på, du vet, nästan omänskligt trött. Och sen när man kommer hem från en promenad utomhus, så man bara, eller hur man, jag känner mig påfylld.
Mm.
Alltså det är ju väsensskilt.
Mm.
Det ena dränerar och det andra ger.
Ja. Och det är, och just att ha fått, fått upptäcka de här och känna det i sin egen kropp. Jag vet, kommer själv ihåg när jag för många, många år sedan levde där det var väldigt mycket stress. Och jag trodde inte jag hade tid att ta tid för mig själv. För det var alla dessa måsten. Vilket gjorde att jag mådde jättedåligt. Och så en av mina missions när jag undervisar mina klasser, jag vill att folk ska börja känna i kropparna och börja känna skillnaderna av att vara i sympaticus kontra parasympaticus. Så att man börjar ge sig själv den tiden att kanske ta en skogspromenad, bara stanna upp, ta några sköna djupa andetag. Och hitta lugnet. För att vi är så överrösta av intryck i dagens samhälle. Allt från våra sociala medier. Via, ja, vi vet, du vet, Netflix. Allt vad som finns där ute hela tiden.
Ja, och vi lever ju i det här materialistiska samhället. Som bara handlar om att skapa och skapa och skapa. Och det ironiska är ju att om vi inte tar oss tid... Alltså vi har ju inte råd att inte ta oss det här lugnet.
Ja. Ja.
Så att det blir som, det är ju en motsats i det verkligen.
Ja, tyvärr så ser vi det lite också hur det är på våra sjukhus nu också. I hur sjukhusen är fantastiska, de behövs. Men jag tror att många som kommer till sjukhus är på grund av en djup inneliggande stress som dränerar kroppen och gör att vi blir sjuka. Mm. Tyvärr. Så jag önskar att ännu mer sen att det skulle komma in mer i skolan, att våra barn får lära sig hitta kärleken till att röra sig. Rörelsefriheten, rörelseglädjen, leken.
Ja, det hemska är ju att man har ju plockat bort ganska mycket gymnastik. Alltså så allt som är just sinnligt och faktiskt rörelse. Och jag tänker också så med händerna. När jag kom till fritids liksom och hämtade min son, 7-åring, och han sitter och lägger pärlplattor på en iPhone. Ah. jag tänker inte tala om vad jag tänkte, men det är ju så absurt. Jag menar, jag tillhör ju liksom en generation, du vet, vi satt ju och pärlade och du vet med de här virknålarna och gjorde små mattor och jag vet inte allt vad vi höll på med jämt. Och ungarna kan inte skriva idag heller. Så det är ju också något, det här motoriska. Vi berövar en hel generation på någonting. För allting hänger ju ihop. Och jag menar precis som du pratade om. Att det, du kommer säkert komma in på det här. Vad är det? Ser man kinetiskt sinne?
Kinetiska sinne.
Ja, ja. Nej, men man måste ju liksom koppla. Alltså, allting hänger ihop. Och om jag inte får lära mig de här finmotoriska sakerna, då jag går ju miste om någonting. Ja.
Du går miste om otroligt mycket. Mm. Och det var skrämmande att höra att de lägger pärlplattor. Jag trodde du skulle höra att din son satt och la pärlplattor på riktigt.
Nej.
Jag blir rädd. Och som jag sa tidigare, att den här helheten, när jag jobbar med kroppar och väldigt många med mig. Vi ser helheten, hur allting är sammankopplat. Och vår kinestetiska sinne, vår kinestesik, det är alltså vårt rörelsesinne.
Mm.
Och där kan man ju både se så kallad proprioception. Det vill säga hur jag rör mig, om jag sträcker ut armen här. Att jag vet att armen är rakt ut. Att jag kan ta min kaffekopp och jag kan föra den till munnen och dricka. Det är proprioception. Och proprioception kan tränas, det är så kallad koordination. Jag kan ju lära mig att göra olika koordinerade rörelser. Och det är jätteviktigt att vi gör det med våra händer, med hela våra kroppar, så att vi inte bara går på led, utan att vi får träna proprioceptoriska sinnet med olika rörelser åt olika håll i alla olika rörelseplan. Och vårt proprioceptoriska sinne är jätteviktigt. Bara säg till exempel varje gång du går upp på morgonen och sätter foten på golvet och du ska gå till toaletten. Då är det ditt proprioceptoriska sinne som hjälper din fot att känna var den är i förhållande till rummet. Som hjälper dig att gå ut utan att trilla. Så det är otroligt viktigt att vi håller igång vår koordination. Men i vår kinestetiska sinne så har vi också introception. Och introception sågs förut mer som att vi kände att vi var törstiga, hungriga, trötta, behövde gå på toaletten. Men nu ser vi också att introception är också hur vi uppfattar och tolkar våra känslor. Så att, och vår introception är ju, den är ju mer objektiv. Jag kan ge dig en bok så objektivt att du läser boken. Men hur du sedan tolkar boken, det är ju dina känslor som tolkar vad det är du läser. Men det är också viktigt att, vad vill ta det här, att när vi rör oss, hur känner jag inför den rörelsen jag gör? Hur känner jag inför det jag gör i min kropp? Och det är därför det är så viktigt att lära sig förstå det jag känner i kroppen. Och det är väl där lite magkänslan kommer in, tänker jag. Och att följa sitt hjärta. Att det här känns inte bra. Men jag måste nog göra det ändå. Ibland måste vi det. Men om vi kör över vår intuition, vår magkänsla, vad vårt hjärta säger om och om och om igen. Då stryper vi våra känslor och vi lär oss att köra över oss själva. Jag har gjort det själv om och om och om igen. Både att inte följa mitt hjärta och min magkänsla. Men också i träning. Jag har alltid tränat väldigt mycket. Och jag har tränat och tänkt, okej, det ska göra ont. Det ska kännas. Jag är trött. Kämpa på. Det ska kännas. Och självklart har jag blivit skadad. Om och om igen. Eller blivit så trött av träningen så jag dränerat mig själv. Hade jag fått lära mig, om jag tidigare hade verkligen lyssnat på det jag kände. Och kanske där backa tillbaka lite och ändra. Så hade jag nog varit mycket mindre skadad än vad jag är. Så det är där jag menar med vårt kinestetiska sinne. Både proprioception, vår koordination och vår interoception. Vad vi känner inför det vi gör och är med om.
Men tänk. Om det här låg på schema i skolan. Jag ser framför mig typ halva dagar egentligen. Med rörelse och kanske skogspromenader. Du förstår vad man skulle kunna... Eller det är klart du förstår det. Men hur mycket mer du kan lära när du befinner dig i sinnliga miljöer. Och hur mycket lättare det är att ta upp saker och förstå. Så som jag ser det, så ser jag att vi har en hel generation liksom nu framför oss med ungdomar och barn som också är så emotionellt handikappade. Mm. För att, jag menar, det är ju bara att gå på en vanlig liksom sammankomst idag, en fest eller en middag, så sitter liksom ungarna på rad med mobiltelefoner. Alltså jag blir ju helt, jag kan ju inte alltid lägga mig, men jag har ju svårt att hålla käften. Så att jag brukar be ungarna lägga bort mobiler fast de inte är mina barn. För att jag tycker att vi är ju hjärndött liksom, faktiskt i förlängningen. Och känslodött.
Totalt. Mm. Och hela tiden blir matade av intryck och inte... Så när vi var barn, du var också säker att det var lite tråkigt ibland. Inget att göra.
Ja, men vad hände när man hade tråkigt? Det blev ju så kul för att det var så kom man på någonting. Ja.
Eller hur?
Ja.
Så att det är ett stort socialt experiment som pågår. Både känslomässigt men också våra fysiska kroppar. Mm. Det är kanske därför vi ser att fler och fler och fler och fler har ont, är rörelsebegränsade. Vilket är jättetråkigt.
Mm. Men då finns sådana fantastiska människor som du, Cecilia, som dels kan förklara och på ett sätt så att det är jättelätt att ta in och förstå och liksom se helheten. Men man kan ju också gå till dig, och det kommer att ligga en länk här efter också intervjun till hur man kan komma i kontakt med dig.
Och det finns jättemånga som mig som jobbar med kroppar, både rörelsemässigt och manuellt med händerna. Och jag gillar så mycket också när man får beröringen, för den är jätteviktig. Alltså en vänlig hand som du får beröring av. Det pratas en del om det, tyvärr det var medicinpriset förra året i Nobels medicinpris, gick till beröring, hur viktig den är. Och det kan inte nog belysas hur, för det är ett sätt att öka oxytocinet, lugn- och rohormonet i kroppen. Och när vi får vänlig beröring, typ av massage, rolfing, så frisläpps massa lugn- och rohormoner och det ger ett välbefinnande. Och jag tänker så här också, när du får massage, att det är två intelligenta system som jobbar tillsammans. Och också att lyssna på sin kropp. Det var senast igår så träffade jag en kvinna som haft ont i axeln i jättelänge. Och kom hon äntligen för att få behandling. Och hon sa, vad gör du med bilen om den börjar låta illa? Då ringer man ju verkstaden direkt. Men när vi har ont någonstans, vi väntar gärna och tror att det ska gå över. Så jag vill bara komma med det. Alltså, det finns jättemycket duktiga manuella terapeuter där ute som är redo att hjälpa till också att släppa spänningar.
Så, ja. Nej, men vad härligt. Och jag tänker, du pratar om det ordet mindfulness. Jag menar, det har ju blivit som ett modeord, men mindfulness är ju så mycket mer. Och det handlar ju också om så här, det handlar ju faktiskt om vad vi gör av det. Alltså du kan ju prata mindfulness och du kan ju leva mindfulness.
Mm. Och där, det betyder ju så mycket för olika. En del kanske är att sticka. Mm. Att mäcka med sin bil. När man gör det där man tycker det är roligt och man hamnar, tiden försvinner. Det är ju mindfulness. Det behöver inte alls vara att vi sitter och mediterar.
Nej, men precis. Det är ju lite som jag tänker som zen-meditation. Alltså zen kan du ju... Alltså jag tycker det är så vackert. När jag, liksom, ja, jag har hållit på med det ganska många år. Men zen är ju precis så mycket mer än att bara sitta ner och liksom fysiskt göra liksom en meditation på 15-30 minuter. Zen kan du ju leva i varenda ögonblick. Du kan diska sen. Liksom. Du kan dammsuga sen. Du kan skriva sen. Ja. Så att det är ju...
Jo, och för sen för mig där när du säger liksom just att vara i nuet. Och det är det blir när man kommer i sen. Oavsett om man diskar eller dammsuger. Att jag gör det här och nu. Och det blir inte ett måste. Så... Jag handdiskar fortfarande, jag har ingen diskmaskin och jag tycker det är kul att diska fortfarande efter alla år.
Mm. Men det är ju att få använda våra händer. Mm. Jag tycker så mycket om det. Det är ju ett fantastiskt redskap. Mm. Så nästa gång jag kommer till fritid så kastar jag ut den här iPaden. Ja.
Ja, får göra det.
Ja, men du
är fantastiska, Sofia, och framförallt med den här otroliga förändringspotentialen. Det finns en självläkningspotential i kroppen.
Mm. Ja, du, tack, Cecilia. Verkligen. Jag är så glad för den här stunden och för det du har gett oss. Ja.
Tack själv, Sofia. Jag är jätteglad att du ville intervjua mig.
Ja. Ja, men det har jag velat göra länge, det vet du. Ja. Då avslutar vi här.
Ja. Ha en fin dag.
Detsamma.
Ja.